gonna build that vibe. I promise y'all. We're
good. Thanks for having
me. We good.
Fuck.
Oh, he's thrown out of bounds over on the far side, and there's a couple of penalty flags. This is totally out of control.
Så där låter jag med Jesper och välkomna till denna succépodd som numera heter
Gnistan och Sheriffen.
Så är det. Nu ska du fråga varför jag är trött, Gnistan Olsson.
Ja, jag vet ju lite varför åtminstone du låter lite småpackad. Det är ju för att du har varit och käkat hos Päronen, det berättar du. Men du berättar ju inte varför du är trött.
Nej, jag sa ju igår till dig att jag skulle vara... Att jag skulle gå och lägga mig och se finalen nu på morgonen istället. Men så här är
det. Du gjorde inte det, du kikar live alltså.
Ja, så här är det med mig. Att när det är stora matcher, då kan inte jag sova. Utan då ligger jag och vrider och vänder mig i sängen. Och sen försöker jag sova. Men jag kan liksom inte fokusera på att dejta John Blund. Utan jag vet, nu är det en viktig hockeymatch. Så vid 01:45 så, fuck it, jag går ut och skiter med hunden. Eller han skiter inte, han pissar bara. Och sen la jag mig och titta på det där. För det blev ju, då snackar vi alltså Four Nations för dig som undrar vad det var för final. Va, har det varit SM-final i bandy? Nej, det är inte ens en sport, det är en hobby. Men i hockey så var det ju då Four Nations-final i natt mellan USA och Kanada. Kanada vann i övertid 3-2. Matchen var inte lika spacad skulle jag säga som när de möttes i gruppspelet. Men det var ändå en väldigt bra final. Man ser att det är extrem kvalitet i de där två lagen.
Ja, verkligen.
Det är lag som vågar gå för det i mångt och mycket. Det var väldigt många spelare som liksom vågade... Alltså göra det här lilla extra, hålla i pucken, vända åt rätt håll, slå en avgörande passning istället för att liksom bli rädd av situationens magnitud att det är en stor final och bara chippa ut. Tyckte att det var klart värt att vara vaken. Det var en rolig final. Synd bara tycker jag att Kanada vann, för att jag skulle verkligen unna bröderna Kachak att få vinna Four Nations med tanke på vad hur de liksom har...
Dock så undrar man ju lite Conor McDavid att han faktiskt fick avgöra den här finalen. Alltså med tanke på hur match 7 blev för just hela egentligen Stanley Cup-slutspelet där, framförallt finalomgången mot Florida Panthers, att de ändå kom tillbaka 3-3 i matcher och sen torskade de match 7. Så känns det ändå alltså lite redemption för honom att vinna den här Four Nations-finalen och också vara en avgörande faktor i den.
Ja, det var kul för McDavid, absolut. Men sett under hela matchen så var han var riktigt dålig för att vara Conor McDavid. De var inne på där kommentatorerna och sa att vi har liksom inte sett... Det var Holmgren då och Mattias Nordström som kommenterade för Viaplays räkning. Och de sa att Conor McDavid har vi nog aldrig sett så lite av i en match. Han utnyttjar liksom inte sin speed. Han äger inga... Alltså han gör ingen skillnad i matchen, och det är jag helt enig med. Jag tyckte också att han tappade pucken flera gånger i powerplay och slog någon passning 3 meter bakom Brad Marchand i något läge i tredje perioden. Så att jag tror att han var nervös, McDavid, medan många andra var så här, ja vad fan, nu showar vi lite. Jag tänker på en spelare som Mitch Marner till exempel som ofta får bära hundhuvudet i Toronto för att de inte går längre i slutspel och sådär. Men han var verkligen så här, ja vad fan, jag gör det jag är bra på. Jag trollar lite, lirar fram Sam Bennett till 2-2 här. Och han tyckte jag lös av självförtroende. Samma sak med många amerikanska backar som... Alltså Zach Werenski är jag fan förälskad. Jag tycker han är så jävla bra. Samma sak.
Han hade ju möjligheten där i förlängningen. Att han hade någon puck på mål där som ändå kändes som att den hade kunnat vara farlig. Tyvärr gick den inte in. Men alltså Four Nations i helhet egentligen tycker jag, vilken succé. Om man bara skulle summera det med ett ord.
Ja, absolut. De har ju verkligen fått... De har ju fått det man inte får när man kör en vanlig All-Star-match. Alltså, du får någonting som betyder någonting. Du ser... alltså, det mest lysande exemplet var ju de 3 fighterna efter 9 sekunder mellan Kanada och USA i gruppspelet. Men du ser också att det finns... Alltså du ser när Kanada vinner det här, hur glada de är. Alltså det är nästan, kanske inte, det är inte lika mycket så här tårar och sånt som det är att vinna Stanley Cup. Men det är ändå, det lyser i ögonen när Sidney Crosby och company lyfter den där bucklan. Det är ändå någonting som de verkligen vill. och som de verkligen har kämpat för. Så att det är ju inte en betydelselös All-Star-match, utan det här är ju på riktigt. Och det är också de bästa spelarna. Vi fick inte se jättemånga matcher med tanke på att det bara är fyra lag, men vi fick se riktigt bra matcher, jämna matcher. Och det är ju alltså USA och Kanada möts i final, det är så de vill ha det. Men även om det hade varit USA mot Sverige eller USA mot Finland, så hade det varit samma passion, tror jag. Liksom stolthet att reppa sitt lag, stolthet att vinna en sån här turnering och visa att man är best of the best. Så att jag tror att Four Nations kanske utökas till Six Nations, men det är absolut här för att stanna.
Ja, men jag tror också det, och framförallt så tror jag att det som har hänt nu är ju liksom att NBA och lite NFL också känner, vad ska vi göra nu för att kunna mäta oss med Four Nations? Vilken succé de lyckades åstadkomma på någonting som på förhand många trodde skulle bli lite en All-Star match eller match turnering då, alltså där det känns som att spelarna inte riktigt går all in för det. Det känns lite latchigt mer än vad det faktiskt blir, det här riktiga spelet och framförallt riktiga känslorna på plats. Men så var det ju verkligen inte, utan känslorna var ju på plats, och det summeras verkligen med de där 9 sekunderna, alltså USA och Kanada. 3 stycken fighter, och det är liksom, det är sånt du inte ens ser i NHL-matcher, utan det behövs någonting utöver, alltså klubblagen, för att det ska bli den typen av känslor på isen. Och det är så kul att se, och jag menar NBA som har gått från att ha liksom den här stora stjärnglansen kring sin egentligen All-Star-match, men som nu verkligen är liksom en All-Star-match där det är noll försvar och matcherna slutar oftast liksom 190-180. Så gillar du liksom mycket poäng, då är det absolut en match du kan kika på. Men spelarna går ju liksom inte in för det. De blockar ingenting. De låter liksom i stort sett offensiven bara springa förbi dem. För de vill inte skada sig. Men i just Four Nations, då var ju liksom skitsamma om jag skadar mig. Det betyder mer att vinna Four Nations än att vara skadefri tills att säsongen nu drar igång imorgon. Och det tycker jag betyder, alltså visar väldigt mycket. Nej, jag tycker NHL verkligen lyckades med hela upplägget, och sen är det ju spelarna som gör allting. Alltså jag menar, du kan sätta ett format och på förhand ser det perfekt ut, men om inte spelarna kommer dit med de här känslorna som de hade, då kommer du ändå inte ha den succén som blev. Men det var riktigt roligt att kolla på. Och jag menar, Sverige-Finland är ju alltid liksom en rolig sammandrabbning också. Nu var det ju Finland som blev det vinnande laget i just den matchen, men just att det blir den här rivaliteten älskar man ju. Ja, ja. Och man älskar ju också att se spelare som annars spelar tillsammans bara liksom slå skiten ur varandra i stort sett. Och Dahlin, han var ju orädd utav helvete i matchen mot just Kanada, där han liksom drämmer till just Connor McDavid bland annat. Ja. Och det är så fint att se. Jag menar, lilla Dahlin, han är inte liten såklart, men i jämförelse liksom Dahlin, Connor McDavid, så känns det som att hade det varit en All-Star-match, han hade aldrig gjort det, och det hade blivit liksom uppror nästintill från både spelare och klubblagen att han gjorde det. Men i just Four Nations, då var liksom allting off the table. Alltså du får köra exakt vad, få fram känslorna liksom, och det var kul att se.
Ja, jag håller med. Och om man bara skulle så här, något som det spekuleras lite i NBA, de försökte ju nu genom att dela upp det i massa olika så här Shaqs lag och världens lag och sådär. Jag tror att det hade kunnat bli häftigt om man tog USA mot the rest of the world, och sen spelar man en match som gäller någonting. För tittar man vilka liksom världen skulle skrapa ihop med Giannis och Luka Doncic och Chad Gilgeous-Alexander, Chris Alexander Johnson Karlsson Spadrig. Nej, men alltså det går ju att få två lag som på pappret skulle vara ganska jämna, men det gäller ju att få det där brinnet, för det är inget kul att se Steph Curry skjuta treer från egen plan halva bara för att show off. Det är inget kul att se en offensiv som inte möter någon defensiv, för då skulle till och med du och jag kunna göra poäng om vi inte blir liksom attackerade. Du måste hitta någonting som motiverar dem till att brinna, som spelarna i Four Nations gör, att man liksom, ja, nu om Giannis och de skulle spela för världen, det är inte att man reppar sin nation, men det gäller ju, jag vet inte vad man skulle hitta, alltså kanske så här att
men
båda...
Jag tror att det är just det NBA behöver. De behöver världen mot USA, och världen får liksom, ja, men det kommer vara chip on their shoulder liksom, för jag menar USA kommer på pappret ha det bättre laget, så enkelt är det. Jag menar, basket i USA är betydligt mycket större än vad det är i övriga världen, och framförallt deras spelare är betydligt mycket bättre. Men jag tror att världen hade haft, alltså, känslorna med sig på ett annat sätt än vad kanske USA hade haft. USA hade mer haft saker att förlora, medan världen hade haft saker att vinna i en sån typ av match. Så det hade varit svinkul att se. Den enda ligan jag tror har liksom svårt med att lyckas med någonting liknande är NFL. För jag menar, det är dominant liga med just inhemska spelare. Du har väldigt få internationella spelare, så du kan ju liksom inte ens göra ett världen mot USA i ett sånt sammanhang. Det hade liksom inte funkat. Och samma sak, det blir inte konferens mot konferens, så blir det inte heller. Vi har sett det liksom tidigare att det är för mycket skaderisk nästan till i NFL och amerikansk fotboll för att de ska lyckas och få fram känslorna på samma sätt som Four Nations. Klart att det är skaderisker i NHL också, men karriärerna snittmässigt är ju betydligt mycket längre i just NHL och i NBA än vad det är i exempelvis NFL. Så jag tror NFL har det svårast. De kommer inte lyckas få något liknande sammanhang riktigt att klicka. Men det som jag tycker är intressant nu faktiskt, om man blickar lite ifrån Four Nations, så är det ju liksom, nu ska de här spelarna som har spelat den här turneringen under veckan och i stort sett i 2 veckors tid liksom laddat upp och spelat själva matcherna tillsammans, tränat och allting utanför sina klubblag, ska ju komma tillbaka redan imorgon och spela klubblagsmatcher. Riktiga NHL-matcher där det då också betyder någonting just att ta det till Stanley Cup-finalen. Men det intressanta där är att det ska bli spännande att se spelare som exempelvis Connor McDavid. Hur kan han tagga om efter matchen som de precis gick och vann? För jag menar, i vanliga fall när du vinner en Stanley Cup-final, då firar du flera veckor efteråt. Men de har inte den möjligheten att fira den här Four Nations-vinsten nu, Kanada. Och samma sak, USA har inte möjligheten att sörja sin förlust. Så spelare som Brady Kachuk och Matthew Kachuk med flera, Jack Eichel och så vidare i USA-laget, kommer behöva liksom ladda om, hitta energin igen, komma tillbaka på isen och försöka leverera nu i helgen. Hur svårt tror du det kommer bli, Sheriffen?
Jag tror så här, att jag tror aldrig att man är, jag tror att för majoriteten av de där så är det, dels har man det i sig att man alltid har någon liksom inre dragningskraft eller drivkraft. Sen är det också så här, för dem är det också ett jobb. Du är inte lika motiverad när du går till jobbet idag som du var för 5 år sedan när du började. Samma gäller mig. Nu är det mer ett jobb. Och för dem är det också ett jobb. Man går till jobbet, man gör sitt jobb. Men jag tror att det är klart att det betyder mer att spela en Four Nations-final än torsdag kontra att spela mot, ja, nu drar vi till med att möta liksom Toronto på bortaplan en söndag. Det är klart att det är svårare att tagga till, men du är fortfarande där för att du får bra betalt för att göra ditt jobb. Ditt jobb är att spela hockey, ditt jobb är ganska roligt. Du är en stjärna, du ska leda ditt lag, du ska gå i bräschen för att dina lagkamrater ska följa efter dig. Så att någon inbyggd stolthet, och sen måste du liksom ha ett inre brinn för att ta dig så där långt. Så att de kommer göra jobbet, men de kommer inte vara lika taggade som de var i torsdags. Absolut inte. Det tror jag, men de kommer göra det fullgott.
Men tror du någonstans att lag som inte hade många spelare i Four Nations, och framförallt jag tänker på keepers och de här stjärnspelarna, Connor McDavid, Nathan MacKinnon med flera, tror de har en fördel nu i helgens matcher åtminstone?
Menar du att de sämre lagen har en fördel?
De lagen som inte har de här superstjärnorna som har spelat precis en torsdags finalsmatch i Four Nations, utan om man kikar kanske på LA Kings exempelvis, Adrian Kempe liksom den stora spelaren i svenska laget då, men de har ju inte spelat nu sen i måndags eller natten till tisdag då.
Nej, så han är liksom tillbaka och övriga som har spelat.
Precis, och övriga har liksom inte lirat ens Four Nations. Så det är ju ett lag, om man kikar på pappret, som har väldigt många spelare som egentligen bara vilat upp sig. Förhoppningsvis hållit sig liksom i form och tränat och gjort sitt liksom utanför då själva klubben. Men tror du de har en fördel nu i den här helgens omgång åtminstone?
Ja, det tror jag absolut. För att det är ju, alltså, det är ju stor skillnad när hur ska man förklara? De flesta spelarna i NHL, när de är på sitt max, så är det ganska jämnt från liksom, om du tar bort de absoluta superstjärnorna, om du tar liksom andra kedjespelare ner till fjärde kedjespelare, det skiljer inte jättemycket. Men om du går in med 100% inställning kontra någon som har varit på Four Nations och är lite sargad och kanske går in och spelar med 85%, det är klart att det gör skillnad. Så att jag tror att flera av de här lagen som inte har haft med många spelare, det kommer visa sig nu med start imorgon lördag då, att de kommer se hungrigare ut. Sen behöver det inte vara dåligt heller att liksom upprätthålla det här, att du har, du känner pucken, du känner du har tempot i kroppen som du får genom att spela, som du inte får genom att träna. Så att det är lite pros and cons, men jag skulle nog hellre vara utvilad än att vara slicka mina sår efter en finalförlust som jänkarna gör just nu.
Ja, men jag känner ju någonstans ett lag som jag tror har lite så här, både för- och nackdelar. Typ Vegas Golden Knights, bra exempel. Du har deras stjärnspelare Jack Eichel, alltså mitt lag då, Vegas Golden Knights. Jack Eichel som förlorar den här finalen, men så på andra sidan har du Mark Stone, också en stjärnspelare i Vegas Golden Knights, som istället vann den här finalen tillsammans med deras head coach Bruce Cassidy. Konstig dynamik känns som att komma tillbaka, de olika spelarna från olika nationer, och nu helt plötsligt ska de spela tillsammans liksom, kom igen nu grabbar, nu kör vi det här tillsammans, och så har de i stort sett pucklat på varandra bara i torsdags liksom.
Ja, jag tror inte det är så konstigt, utan jag tror det är konstigare att möta varann i klädda landslagsdräkter, med tanke på att de spelar 82 matcher tillsammans varje år, och nu drabbar man samman i det här fallet två gånger inom en vecka liksom. Så att jag tror det är det som sticker ut. Jag tror att vardagen är inte konstig och kommer inte bli konstig för att man har mötts, utan nu är det tillbaka till där man är van med, och jag tror att de flesta av de här spelarna,
för alla.
De flesta av de här spelarna är ju proffs, de har gjort det här länge. De vet liksom inget annat. Det här var ett roligt andningshål. Vissa spelare, Matthew Tkachuk till exempel, kommer förmodligen inte spela i början här för Florida. Han gick ju av finalen här med höftont. Så att det är några som liksom kommer slicka såren, och deras NHL-lag blir drabbade av det här. Men samtidigt så, det är klart att visst, några kommer vara lite sämre här i början för att de har tagit ut sig både mentalt och fysiskt under det här, medan andra har legat vid en pool i Bahamas och druckit corona liksom.
Men pros and cons. Sista frågan om Four Nations här innan vi skuter in på helgens matcher. Eller två frågor faktiskt. Den ena frågan är, hur ofta tror du NHL kan fortsätta med Four Nations? Alltså, kan de köra det varje år, eller kommer det bli urmjölkat då? Kommer det tappa edgen av liksom den här spelarkänslan om de kör det för ofta? Ska det vara någonting som går liksom parallellt med OS och World Cup i stort sett kanske var tredje år eller så istället? Eller vad ser du som det bästa upplägget för att det inte ska mjölkas ut, så att det blir en sån här all-star-känsla över det?
Ja, jag skulle säga så här att om OS kommer ju spelas nu 2026, om jag inte är ute och cyklar, då tycker jag att nästa...
Jag tror World Cup 2026 va?
Jag tror World Cup är 2028. Men,
så kanske det
var. Men strunt samma, jag tycker att man ska ha... Alltså World Cup eller Four Nation, det är sak samma, men det får inte bli för många landslagsturneringar. För tittar man på hockey-VM till exempel, så är ju argumentet till att till att ett fotbolls-VM är så stort kontra ett hockey-VM, det är för att det spelas just var fjärde år. Det är häftigt. Medan ett hockey-VM är så här, ja, är det hockey-VM igen? Eller ännu värre, simning eller handboll? Vad fan, det är fem mästerskap per år liksom. Ja. Så att det gäller för, jag tycker så här, alltså, och nu bara ponerar vi att OS är 26. Då lägger vi nästa Four Nations 28, nästa OS 30, nästa Four Nations 32 och så vidare. Så att det är liksom två, ungefär som fotbolls-VM och fotbolls-EM, det är två år emellan, så att det ändå blir en happening när det väl äger rum. Det ska inte bli urvattnat och det ska inte mjölkas för mycket, utan gör det till en häftig grej var fjärde år, för då tycker spelarna det är häftigt att spela, publiken både på läktaren och i tv-sofforna omfamnar det där och tycker det är mycket häftigare att så, nu vann mitt Kanada, vann Four Nations, fan vad härligt, och inte, ja, vi får ändå en ny chans nästa år.
Precis, det är det man vill komma undan, och jag menar, det kommer ju bli mindre och mindre publik ju mer de mjölkar det, så jag tror att det är helt rätt upplägg. Och någonstans tycker jag väl att jag ser ju hellre, alltså liksom NHL-spelare såklart, än liksom VM, alltså för jag menar VM, du ser sällan liksom de stora stjärnorna. Behåll VM är assist, men att det är lite mer för de som har möjligheten, de som verkligen vill, men sen har du liksom det här All-star-möjligheten där med Four Nations. Även i och för sig World Cup är ju samma, men man vill ju ha alla liksom stjärnspelare. Det är ju då det blir som roligast. Man vill inte liksom sitta och vänta på och hoppas på att ett lag ska åka ur Stanley Cup-slutspelet bara för att eventuellt deras bästa spelare ska hoppa med i liksom truppen mitt i.
Och spelarna vill ju det här också. Det är det som är grejen, att det här är ju,
ja,
spelarna vill ju spela bäst om bäst. De vill spela OS, de vill spela Four Nations, eller om det kallas World Cup, det spelar ingen roll. Men deras grej är ju, de vill få ett break från ordinarie säsong, om det är under säsongen, innan säsongen eller efter säsongen. De vill ha ett break för att mäta sig med varann. Är liksom, vilka är storebror i Nordamerika? Ja, nu fick vi svar att det var Kanada, men det är det, de vill ju mäta sig och göra det i ett VM där liksom om Edmonton missar slutspel och Connor McDavid och company kommer till Kanada, ja, det är klart att de har en större chans kontra liksom ta de bästa amerikanerna, om du tar Auston Matthews eller bröderna Kachuk eller Jack Hughes, går liksom Florida, New Jersey och Toronto långt i East så att ingen kommer från de lagen. Ja, det är klart att Kanada är dunderfavorit som får de bästa spelarna. Mm. Men nu kan ju alla plocka liksom russinen ur NHL-kakan och det blir mer fair, och det blir också då rättvist att säga att okej, nu var Kanada bäst.
Mm. Jag håller med. Och kul också, liksom, alltså, ju mer det här kommer fortsätta, ju mer liksom unga talanger kommer komma in och det ska bli kul att fortsätta följa hur Four Nations kommer att se ut framöver. Hur ofta det kommer bli, vilka lärdomar de tar med sig och allting. Men de har verkligen ett just nu vinnande koncept, och jag menar, jag tror att NHL, resten av NHL-säsongen kommer fler tittare än någonsin tack vare Four Nations. Och det är ju precis det som NHL och såklart spelarna, klubbarna vill se. Sista frågan om Four Nations, med tanke på att vi börjar ju närma oss trade deadline. Inte bara i NHL såklart, men också i NFL, som vi kommer komma in på mer kommande veckor här. Men just om vi kikar på NHL med tanke på Four Nations, så finns det ju spelare som har ökat sitt värde med hur de spelar, och där det känns som att vissa klubbar kommer förmodligen försöka satsa på de spelarna för hur de spelar under just Four Nations, medan andra har ju liksom totaldalat. Vilka skulle du säga, eller vem skulle du säga är den spelaren som förmodligen ökat sina aktier bäst, som också finns potential att han faktiskt kan bli tradad, och den som ökat sina, eller minskat sina aktier mest?
Ja, om vi tar den som, det är ju öppet mål att säga att Elias Pettersson stärkte inte sina aktier och liksom...
Nej, det kan man definitivt säga.
Och liksom att Vancouver ska få något bra utbyte, utan
weak Swede, som de kallar honom.
Ja, men det är så sjukt det som har hänt där. Alltså jag lyssnade på Jonathan Lindqvist och vet inte vad han andra nissen heter, Adam någonting. De kör en podd där de surrade om det här med, alltså, de värdena som är uppmätta på honom också. Att han åker söligare, han skjuter lösare, han ja, men såna där grejer, det ska liksom inte hända. Nu när han är i sin prime, det är en grej om han hade varit i min ålder, liksom snart fyller 40. Det är klart att du blir söligare i buggarna och svagare i armarna om du inte upprätthåller det. Men han är liksom 26-27, det är nu han ska vara som bäst. Nu ska inte han dala, men han har ju dalat i liksom fysisk prestation. Han har dalat i hur han i normala fall för spelet. Han är liksom osynlig. Hans självförtroende är borta. Han vågar inte göra någonting. Han gör inga poäng. Han blir snudd på bänkad i sista matchen. Spelar 9 minuter eller vad det är. 13 byten. Och är helt obetydlig. Så att Elias Pettersson stärkte ju sin aktie att han just nu är en av NHLs formsvagaste spelare. Tyvärr.
Ja, jag håller med. Det var en sån spelare som man hoppades lite på nu med tanke på JT Miller-traden och också sen Four Nations, så att det kändes som att nu går ju allting rätt för att Elias Pettersson ska kunna leverera. Och han hade liksom allt i sina egna händer att alltså någonstans komma tillbaka till den forna formen, hitta tillbaka till glädjen också. Alltså, jag menar, spela tillsammans med den svenska truppen, du kan sitta och gafflas på svenska. All den här liksom mediapressen som var kring Vancouver har liksom släppt när han väl kom till svenska truppen och får spela Four Nations.
Ja.
Men inte ens det liksom ger honom den extra kraften till att faktiskt komma till ens i närheten av den nivån han var förra året. Och det tror jag är väldigt skrämmande för många klubbar att fan, det här är inte bra liksom. Och för Vancouvers del så känns det som att fan, han kostar mycket pengar och just nu har han i stort sett inget värde alls i NHL.
Nej.
Utan det är en sån här hoppas-spelare liksom. Typ Jack Eichel när han spelar i Buffalo. Var ju också liksom så här extrema alltså förväntningar på hur han skulle leverera. Sen var det liksom en skada som lite påverkade också. Men just spelet såg ju inte heller jättebra ut från hans håll. Men sen hamnade han i rätt situation i Vegas och säsong efter säsong så blev det liksom bättre och bättre. Det är om något lag skulle plocka Elias Pettersson i det hoppet. Att just det ska kunna bli en Jack Eichel-effekt av det lite.
Ja, grundtalangen finns ju, men vart är den? Det är det som är så sjukt. För att jag måste säga att Jack Eichel i Buffalo, där var det ändå så här, det var ju fortfarande hans prestation på isen var ju fortfarande bra. Det var ju det här vid sidan av att han så tydligt visade att han ville bort, och sen var det den här operationen som skulle göras där Buffalo nekar honom att göra en operation som krävs för att han ska komma tillbaka till liksom att vara smärtfri, vilket såklart han vill göra, och det blev ju en ohållbar situation mycket på grund av det. Det var absolut. Ju inte det som skedde på isen.
Nej, så är det ju. Men just alltså talangfull spelare som inte riktigt levde upp till sin potential just där och då. Men som i rätt förhållanden och rätt förutsättningar fick den möjligheten att blomstra ut.
Vi tar tre andra, eller fyra andra som jag bara nämner snabbt, som jag tror stärkte sina aktier. Alltså Samuel Ersson tyckte jag visade, han fick bara spela en match i och för sig. Det var sista finalen som Sverige vinner med 2-1 mot USA. Han visade att han kan och kommer förmodligen bli en riktigt bra första mål i NHL.
Absolut.
Och är det något lag som alltså Philadelphia, ja, varför inte gå efter Ersson, alltså chansa. Visst, du får betala säkert dyrt, men du kan ju hitta en diamant, för han är ju, jag vet inte om han är 24-25 skulle jag höfta åldersmässigt. Han har ju liksom 10-12 bra år kvar i ligan. Du kan ju hitta en sån där. Alltså jag tänker på ett lag som Carolina till exempel, som har en skadebenägen Fredrik Andersen, och sen de här andra dårarna som är bakom där är ju inga kanonspelare, men skulle de få in en riktigt bra målvakt nu när de har tradat till sig Rantanen också, de kan ju faktiskt vinna Stanley Cup om de skulle gå efter en Samuel Ersson, ge upp någon framtida talang och någon liksom bra truppspelare, så får du ju honom, det tror jag.
Absolut, ja, med tanke på att alltså, Phil har ju liksom inte rätt förutsättningar just nu för att vinna, och
nej,
om de får rätt bud på Ersson så tror jag absolut att de kommer hugga på det, definitivt. Sen har ju inte de något jättebra andra alternativ heller på keeperpositionen, så det är väl så här, fan, gör vi oss av med honom så har vi liksom ingenting som håller tätt här bak. Men absolut, jag tycker också att han ökar sina aktier. Och en som jag måste nämna lite snabbt som du var inne på här precis, Mikko Rantanen tyckte jag såg för jävlig ut i Four Nations.
Ja, inte mot Sverige, då var han riktigt bra. Men de andra matcherna var han klen.
Ja, alltså, jo visst, alltså mot Sverige var han bra och fick till och med dit en balja. Och jag kände väl någonstans att håller han det här uppe, så det känns lite som liksom den gamla Rantanen. Men i de andra matcherna, jag vet inte, han var ju helt osynlig. Och framförallt precis lite som du var inne på med McDavid, tappade konstiga puckar, dåliga passningar, kändes liksom halvseg överlag. Tog inte ut liksom den farten och allting som man annars kanske fått se från Rantanens håll när det kommer till just Colorado. Och jag menar, det har inte sett jättebra ut sedan han kom till Hurricanes generellt.
Nej.
Och där tror jag Hurricanes känner blek. Helvete att vi tradar iväg Nakech mot Rantanen.
Lite skadegrejer också. Det är ju det att han var ju nära. Det var inte säkert han skulle spela Four Nations nu för Finland på grund av skadesituation. Så att det gör nog att han blir lite hämmad också. Att han, och förmodligen svaga starten i Carolina beror nog också lite på en skada på Rantanen. Men en positiv till, Erik Karlsson ska absolut nämnas som en positiv överraskning.
Absolut,
han var jättebra. Är det något lag som vågar alltså gå efter honom? Pittsburgh får väl behålla lite lön, men där kan du liksom hitta en back som gör att du tar ytterligare steg i jakten på en eventuell Stanley Cup. Jag tänker faktiskt på hans gamla lag Ottawa. De har jättefina backar, men inga högerbackar, utan det är bara liksom Jake Sanderson, Thomas Chabot och så vidare på vänsterflanken. Alltså du har möjlighet att kanske släppa någon av dem för att få in en right back som Erik Karlsson.
Så är det precis den typen av spelare som ett lag som Winnipeg Jets behöver för att kunna ta klivet i Stanley Cup-slutspelet.
Ja. Han och Josh Morris är ju första, det hade inte varit dumt.
Nej, det hade det inte.
Även om Neil Pionker är rätt fin. Men ja, absolut. Och sen om vi tar andra lag med liksom realistiska trader. Chris Kreider tyckte jag visade att han fortfarande kan spela hockey i staterna. Lite snack i Rangers där han har fått en allt mindre roll. Att han kanske kan tradas. Varför inte? Och även Brock Nelson då ifrån New York Islanders, som var med i amerikanska laget, gjorde inte så mycket väsen av sig, men vad fan, det kan också bli en spelare som lag som vill gå för att trada för att få lite djupare forwardsida. Men nej, det är väl typ de jag tror alltså har stärkt sina aktier, att de det kommer vara spelare som lag går för nu när trade deadline vankas.
Mm. Ja, men definitivt. Och jag tror ju att Dallas känner sig väldigt nöjda med Granlund också.
Ja, fan, han
som
var ju
tradar in sig. Ja, verkligen. Alltså i nästan till samtliga matcher så kändes det som att det var ju liksom Granlunds lag, och det var ju inte långt ifrån Mikko Rantanen liksom, utan det var ju mer Granlund som var stjärnan där. Tillsammans med Barkov såklart, som är alltså stöttepelare liksom, så, i både Florida och i finska landslaget. Men nej, där tror jag Dallas bara satt och slickade sig själv runt munnen liksom, när de såg hur spelet var, och bara, fan, vi fick han för typ ingenting, grabbar, det här var ju fantastiskt. Nej, så det var lite fint. Men om vi skuttar in då på matcherna som är i helgen, Sheriffen, vi har ju mycket matcher på lördagen, vi har mycket matcher på söndagen, och i bra tider också, vilket är jävligt skönt. Alltså, för jag menar, söndagen är ju annars NFL Sunday liksom, och nu med tanke på att det är off-season, Super Bowl över, allt surr och allting kring det är ju liksom, känns long gone i stort sett, så är det ju nu NBA och NHL som tar över söndagen. De gör allt liksom för att vinna den här fighten sinsemellan i stort sett. Vem ska få mest tv-tittare nu när inte NFL-säsongen är igång? Men om vi börjar med lördagen, Sheriffen, varsin match bara, tänker jag, snacka upp lite snabbt här, och sen kan vi bjuda på varsin trippel också såklart för helgen. Men jag kan börja och säga direkt att jag kommer gå lite på mitt resonemang här, att jag tror att Four Nations-spelarna kommer nog vara snäppet sämre just den här helgen, för att jag tror att det är en svår omställning liksom, från att sitta och diskutera i omklädningsrummet med landslagstrupperna, tagga till liksom 110 inför de här matcherna som vi fick se. Så tror jag att det är till fördel för ett lag som hade ganska lite spelare. Och framförallt om man kikar på stjärnspelarna då, alltså jag pratar Washington Capitals. är ett lag som jag tror kommer definitivt ta nytta av just att det har varit Four Nations. Jag menar, deras keeper Logan Thompson exempelvis spelar ju inte, för att då Bruce Cassidy och även en tidigare head coach där som är head coach för Dallas, jag minns inte hans namn nu, har ju lite så här dåliga vibes ifrån just Logan Thompson och valde inte då att plocka med honom i kanadensiska laget. Och lite chip on his shoulder inför den här matchen då, när de också möter Pittsburgh Penguins, med både Erik Karlsson som vi har varit inne på, Raquel är ju även med där från svenska laget, och sen har ju såklart Sidney Crosby. Så jag tror att Washington Capitals kommer vinna den här matchen ganska betryggande. Jag tror ju definitivt att Ovechkin kommer göra mål också, för han har ju bara legat och puttrat liksom i någon så här kall bassäng just nu och väntat på att snart är min tur att visa upp mig på bästa sändningstid, grabbar. Och såklart inte jättenöjd att hans landslag Ryssland inte ens får vara med. Så jag säger Washington Capitals i helgen, ska du kika extra på. Och jag tror att det kommer bli målrikt från deras håll. Kanske kommer sluta med 4-5 baljor åtminstone för Capitals och bra mycket mindre för Penguins.
Ja, jag säger väl inte emot. Jag tycker, gillar ju också alltså allt med Washington i år, hur de har fått igång spelare som har känts verkligen helt slut, hur de liksom alltså match efter match bara tugga på. De spelar verkligen som ett så här, alltså de är som ett Bikol Skoga i NHL typ. Det är liksom inga sexiga lirare, men fan vad bra
som
de är tillsammans.
Nu när du säger det, sheriffen, Bikol Skoga åkte på torsk mot AIK. AIK lyckas tangera, nu när vi sitter och spelar in det här avsnittet, hockeyallsvenskan rekordet, 16 raka vinster. Och nästa match så möter de Östersund borta för att just kunna ta rekordet själva.
Ja, det är bara lyfta på hatten. Rogga med Lin, vilken kille.
Vilken kille alltså. Jag ville bara slänga in det där lite snabbt här.
Ja, det gjorde du helt rätt i. Nej, men jag säger så här, Olsson, att jag tror väldigt mycket på alltså, det enda jag har att motivera det med är att jag tycker de är jävligt charmiga. Columbus Blue Jackets spelar de natten mellan lördag och söndag mot Chicago Blackhawks. Columbus har allt att spela för med tanke på att man jagar den här slutspelsplatsen. Man är liksom, nu ska jag kolla exakt så jag inte säger fel här, man är en poäng bakom Detroit som har sista wildcardplatsen nu. Detroit har 61, Columbus har 60. Väldigt passande hemmamatch, för man är i normala fall ganska bra hemma. Man har mycket skador och sådär, men nu möter man Chicago hemma. Det här är en match som man ska vinna om man kommer upp i normal kapacitet. Och de är liksom, de är bättre på alla positioner, förutom att Chicago har Connor Bedard som kan sprattla till. Men det här är ett lagspel, och sett över liksom 20 gubbar så är Columbus bättre än Chicago. 8 dagar i veckan, hemmaplan, och nej fan, det där losar de inte. 1,91 på raka ettan på Columbus. Varsågoda.
Jag gillar den. En annan lördagsmatch jag bara ska nämna lite snabbt. Alltså, med tanke på situationen i Vancouver och Elias Pettersson och allting, Quinn Hughes fortfarande skadad. Du kan också lassa in på att Vegas Golden Knights vinner den matchen. De spelar dessutom hemma. Men om vi skuttar över till söndagen, sheriffen, så kommer jag kika lite extra på NBA-matchen, för att det är liksom de två bästa lagen i konferensen. Eller ja, tvåan och trean, men jag tycker ju att alltså på pappret åtminstone, man ska inte ta ifrån Cavaliers någonting, vad de har lyckats åstadkomma den här säsongen, Cleveland alltså. Men jag tycker ju på pappret så är ju Boston Celtics och New York Knicks de två lagen som borde vara med och göra upp om Eastern Conference Championship i just NBA. Och de här två lagen möts alltså på söndag. Bra tid, 18.30 börjar den här matchen. Kommer förmodligen bli en tip-off där vi är ungefär 18.45 eller strax, ja, lite närmare 19. Jag fattar inte varför NBA alltid går ut med tider som de aldrig håller. Det är någonting de fan måste förbättra, tycker jag. Men den här matchen kommer bli rolig att kolla på. Så jag menar, på ena sidan så har du liksom Jason Tatum och på andra sidan så har du då tappat namnet på vår lilla kortis där i New York Knicks som jag dessutom har sett live.
Jalen Brunson.
Tack så mycket. Jag visste att det var ett B någonstans. Jalen Brunson, alltså vilken spelare han ändå är. 40 poängs match är det liksom inget problem för honom, men det här Boston Celtics-laget har ju ett extremt bra försvar. Så du kommer förmodligen se mindre av Brunson-nivån som du kanske är van att se. Men lyckas han slå igenom det här Boston-försvaret så tror jag att New York Knicks har en stor chans att vinna matchen. Men mycket talar ju såklart för hemmalaget som ändå är Boston Celtics. Hur som hur, rolig match, och jag tror att det kommer bli poängsnålt om jag ska vara ärlig. För de har ju också precis haft en All-Star break där det inte var något försvar överhuvudtaget. Så de som har spelat All-Star-matchen är ju liksom, ah, fan vad gött det var under All-Star-matchen där man bara kunde skjuta när som helst och liksom ta det lugnt och lunka igenom till the paint och köra en fin liten dunk för publiken. Så kommer det inte vara den här matchen, utan det kommer bli betydligt mycket tuffare. Så jag säger Boston.
Ja, jag tycker oddsen är för klena på de NBA-matcher jag tittar på, så att jag slänger in en hockeymatch på natten mellan söndag och måndag också. Nashville mot New Jersey. Och här tror jag att det kommer bli målglatt. Anledningen är att Jussi Saros i målet där i Nashville var ju riktigt usel under Four Nations. Ja, men det får man säga. Alltså Kevin Lankinen överglänste ju honom.
Vad var det nu för match?
Kanada-matchen.
Nej, absolut.
Men han fick nytt kontrakt nu, Lankinen. 5 år, 4,5 eller vad det var per år i Vancouver. Så det är bara att lyfta på hatten och gratulera. Och i New Jersey som de möter då, så är ju Markström fortsatt skadad. Jake Allen är ingen bra målvakt. Inga bra målvakter, men ganska bra avslutare. Filip Forsberg, Steven Stamkos, Tommy Nowak, we love you Tommy, Jack Hughes, Jesper Bratt, Unso Weiter, Thomas Tatar. Det här kommer det bli mål. Så överspel 5,5. Inga problems, Nashville mot New Jersey.
Jag gillar det, sheriffen. Vad har du för tripplar att bjuda på då? Eller en trippel ska jag säga. Du behöver inte ta två såklart för en för varje dag, utan en trippel räcker.
Ja, men jag kör den jag precis sa då. Över 5,5 i Nashville mot New Jersey. Columbus Blue Jackets vinner hemma mot Chicago Blackhawks. Och så tror jag också att Los Angeles Kings vinner hemma mot Utah natt mellan mellan fredag och lördag.
Jag gillar
Förlåt. Mellan lördag och söndag. Natt mellan lördag och söndag. LA Kings hemma mot Utah. Olsson.
Härligt. Ja, men jag ser Ovechkin mål mot Pittsburgh Penguins. Som sagt, alltså, man vill inte ha en Ovechkin som bara ligger och puttrar. Liksom, utan han vill vara på isen. Han har liksom ett mål i sikte och vill liksom slå rekordet. Att han dessutom får göra det i år när hans Washington Capitals också går jävligt bra är bara liksom ett plus i kanten. Men han har ju liksom bara suttit och väntat på att NHL-säsongen ska komma tillbaka så han faktiskt får slå den här skiten någon jävla gång. Så nej, Ovechkin gör mål mot Pittsburgh Penguins. Jag säger att Vegas Golden Knights vinner sin match mot Vancouver Canucks. Som sagt, var inne på både Quinn Hughes borta, Elias Pettersson saknar självförtroende och sen Lankinen som du var inne på släppte ju in allt som fanns liksom i matchen mot Kanada. Och det kommer nog spöka lite i den här matchen när ändå Vegas spelar också hemma som sagt. Sen den sista matchen som vi faktiskt inte pratade om, men som jag kommer slänga mig in på min kupong som en liten skräll här faktiskt, sheriffen. Jag tror att du kan lassa in kanske plus 1,5 handicap i och för sig om du verkligen känner dig jag vågar kanske inte följa Gnistans tips här. Men annars säger jag fan alltså att St. Louis Blues inklusive handicap eller inklusive övertid vinner mot Colorado Avalanche. För de har ju Binnington i mål som då stod för Kanada. Och det känns som självförtroendet hos honom är liksom på toppen nu. Och sen har de ju också Montgomery som var head coach då för USA. Som har mycket som han vill liksom bevisa som inte kanske de lyckas åstadkomma i finalen just mot Kanada. Så här, jag tror det är lite så här chip on their shoulder och också liksom stjärnglansnivå lite i det där laget som talar favör för att de ändå ska slå ett Colorado Avalanche som har såklart jävligt många bra spelare, men det är nog en liten sån här vinstslamp för exempelvis Nathan MacKinnon. Sen Nakic kommer förmodligen spela bra i den här matchen, men det var ganska många Colorado Avalanche-spelare generellt i just Four Nations. Så jag ser en liten skräll på St. Louis Blues.
Ja, jag gillar det. Jag tycker Blues är rätt fina, och nu när de har fått tillbaka, alltså så att de har både Jordan Cairo och Robert Thomas disponibla, så är ju så har de en ganska spetsig och ganska bred forwardsuppsättning också. Något som man inte kan säga om Colorado, där är det bara spets. Det är faktiskt noll bredd. Det är backbesättningen som är bred. Men forwardsmässigt då överglänser ju St. Louis när det kommer till bredden. Så att jag gillar det där, Olsson. Jag tror nog som du, om jag är tvungen att välja.
Ja, men du har ju Cale Makar också. Liksom, han var ju typ bästa spelaren i Four Nations. Bortsett från såklart matchen han var skadad, men alltså det kändes som att han alltid liksom levererade och alltid fick fram rätt passningar. Men jag tror det är lite samma sak där liksom, fan, det påverkar lite att ha spelat den här finalen och försöka ladda om, komma tillbaka hem liksom efter att du har varit iväg på en lång turnering här, och försöka liksom hitta tillbaka formen, hitta glädjen, eller glädjen finns ju såklart där, men just bara fokuset kanske än mer.
Så här, jag har inte med Makar. Om jag skulle ta ut ett All-Star-team, då skulle jag ha antingen Binnington eller Helleback i mål. De får dela på spaden. En får stöten, ja. En får plocken. Sen skulle jag ha Erik Karlsson och Zach Werenski på backen. Sen skulle jag ha Nathan MacKinnon, som också fick turneringens MVP ganska väl förtjänt, tillsammans med lillebror Kachak, alltså Brady. Och sen slänger jag nog fan in Sidney Crosby där också, för att Crosby gör väldigt mycket i det tysta.
Ja, det gör
inte så mycket mål, men gör liksom viktiga assister, snygga assister, tar viktiga hemjobb, vinner viktiga tekningar. Han är liksom, det är han som är katalysatorn i ett Kanada som vinner. Så det är nog mitt All-Star-team om man ska klubba en femma.
Ja, men alltså Sidney Crosby, även fast han börjar bli till åren, så känns det som att han gör ju fortfarande ingenting fel. Det är lite som Ovechkin liksom, de fortsätter de två bara hela tiden att leverera. Jag ser ju extremt mycket fram emot att få se just Erik Karlsson tillsammans med Sidney Crosby då, möta mitt Golden Knights om några veckor här bara, på plats i Vegas. Det ska bli riktigt mäktigt faktiskt, och få se. För det är en sak med allting att kolla på TV. Jag menar, du ser inte snabbheten på samma sätt på TV som om du sitter på plats i en arena. Det kan jag säga med Nathan MacKinnon. Alltså när jag såg, nu senast jag var i Vegas och såg då Colorado Avalanche mot Vegas Golden Knights, så han är ju sjukt mycket snabbare än vad han ser ut att vara på TV.
Ja, ja.
Alltså, och jävligt. Och som sagt, jag vill se lite samma känsla då från Erik Karlsson och Sidney Crosby som man fick se där i Four Nations, men se det live. Får den där extra känslan. Det ska bli kul som fasen.
Den snabbaste spelaren jag någonsin har sett live, eller den jag reagerade mest på liksom, skillnaden TV kontra live, det var Tyson Barry, som nu mera är alla kan plocka honom. Calgary sa ifrån kontrakten. Man satte upp honom på waivers. Så att ni som vill ha en snabb jävel, i alla fall live, ta Tyson Barry. Han är där ute nu, gubbar.
Bara plocka. Snabbaste spelaren i Four Nations var ju dock Kempe faktiskt.
Okay.
Spelarna nog, tror jag.
Ja.
Jag såg någon statistik. Åtminstone efter första omgångarna eller så var han den snabbaste. Jag tror ingen kom om honom i snabbhet. Så det hade jag faktiskt inte haft om man hade liksom haft en kristallkula och sagt att Kempe skulle efter Four Nations vara den snabbaste på isen.
Nej, det hade inte jag heller sagt. Och vad var det mer jag skulle säga angående Four Nations nu då, vad pratade Olsson om nu? Jo, jag skulle säga så här. Du skulle se Vegas mot Pittsburgh. Vet du vad jag ska se på måndag då?
Nej, vad ska du se?
Södertälje mot Kalmar.
Mäktig match. Mäktig match.
Den vann man också.
Ja, den vann man.
Ja, nej, Olsson, nu ska jag hundråger ut och skita en sista gång och ta kväll här. Men
det gör ni rätt i.
Easy swimming och hang my, och lycka till på tipsen.
Detsamma. Hoppas det går väl och att du vinner mycket flis nu när äntligen NHL och NBA är igång samtidigt.
Okej. Och ni som har något på hjärtat, ni skriver av er där på fejan, så tar vi upp lite questions nästa avsnitt när det nu blir. Men tack
vi
för idag.
Vi kan också utlova lite mer NFL nästa vecka, tippar vi på. Det börjar ju närma sig, som sagt, trade deadline där. Så kanske lite rykten och sånt som kommer nästa vecka.
Det blir bra då. Du, Ryan Olsson. Hej på dig.
Detsamma. Skål.
Hej.